Ja, det är roligt att få komma tillbaka och få ha en sån här god tradition att få mötas. Ja, vi får se hur det blir till nästa sommar, men det är i alla fall roligt att vara här med er idag och igen. Och att sommaren får bli en tid utav innehåll och inte bara någonting man solar bort, vilar bort, utan att man får påfyllning här. Att få mötas till gudstjänst och få stilla sig inför Guds ord och i bön och lovsång. Och verkligen få någonting för sitt inre. Det är ju viktigt att tänka på det. För det är, ibland kan fina, varma somrar där man håller sig utan någonstans och inte går på gudstjänst, det kan bli så torrt. Jag har upplevt det själv. Vad har jag fått när jag börjar sen efter semester eller ledighet? När sommaren är slut, vad har jag att leva på? Så att Gud vill möta oss. Och han möter oss, vilket vi är många eller få. Det är gott också. Efterföljelse var temat idag. Ja. Det handlar ju om att följa efter någon. Att rättas efter någon. Och det här upplever jag kanske inte så populärt nu för tiden. Att följa någon. För man vill gärna gå sin egen väg och bestämma själv allting. Ingen ska få tala om för mig hur jag ska få leva, vad jag ska tänka och tycka. Kanske man säger eller tänker. Och så har relativitet och tolerans blivit väldigt viktiga ord. Ja, men jag tycker så här, det är okej. Vi kan läsa i evangelierna om hur Jesus uppmanar människor att lämna allt och följa honom. Och det här var någonting vanligt att en mästare, en person, det var även så med Johannes Döparen, hade lärjungar. Jesus kallade människor, mästaren, till att bli hans lärjungar, att följa honom. Så det var ingenting förvånande när Jesus gick omkring och sa till människor: följ mig, lämna allt, tro på evangeliet, omvänd dig och följ mig. För det var en så naturlig tanke att teori och praktik hörde ihop. Att se på någon, och i det här fallet att se på Jesus, att lära av honom, att lyssna och se och kunna förstå undan för undan vad den här personen hade för budskap och värderingar, vad han eller hon talade om. Det var att inte bara se och höra, utan också att ta efter, att göra likadant. Och Jesus sa en gång att när ni gör min vilja ska ni förstå den. Så det var inte bara att lyssna och titta, utan att liksom testa själv. Då skulle man förstå. Att leva som honom. Att bli en sann efterföljare till Jesus. Det var att också praktisera det man hade fått se och höra. Det vi ska läsa som predikotext, det är från ett av Petrus två brev. De här breven skrev han till, som det står, församlingarna i mindre Asien, i nuvarande Turkiet. Om man tänker på Turkiet nu, där fanns stora, blomstrande församlingar. Det finns fortfarande kristna kvar, det kanske du känner till. Och det finns kristna tv-kanaler, radiokanaler som går ut, och många finner Herren. Men jag har försökt att tänka mig in i hur det var för de kristna på den här tiden. Och när de fick uppleva förföljelse, svårigheter. Både judekristna, sådana som hade haft en judisk tro, och hedna kristna. De fick uppleva lidande, förföljelse. Och jag funderar så här, vad är risken? Vilka är riskerna när man får uppleva sånt som det var där i församlingarna i dåvarande mindre Asien? Om vi tänker på nu idag, vad finns det för några svårigheter? Vad är det som påverkar mig i förföljelse? För man kan ju bli trakasserad. Man kan få svårigheter kanske på sitt jobb bland vänner. Om man blir en kristen. Kanske vara ateist förut. Eller har haft levt i någonting helt annat än den kristna tron. Eller varit muslim förut. Vi har ju många här i Sverige. Och jag jobbar lite grann på en SFI-skola. Och möter nu väldigt många från Syrien. Och de flesta är muslimer. Och jag tänker, när de kommer till tro, vad är det de har att kämpa mot? Vad är det som är riskerna i förföljelse? Det jag kan komma på, det är bland annat att man börjar kompromissa med sanningen. Att man tappar hoppet. Alltså man tänker på det som är just nu. Man glömmer eller förstår inte riktigt att det som kommer, det är så stort. Ja, att man blir upptagen, helt upptagen av yttre förhållanden. Kanske börja uppfatta Gud på ett annat sätt än vad han säger om sig själv. Att Guds bilden, Guds person förändras, förbleknas på något sätt utav omgivningens tyckande och så vidare. Det är mycket i vår värld som vill få oss att tro på en opersonlig Gud, en kraft. Börja kanske se på relationen till Gud som något opersonligt eller kravfyllt. Han bara säger att du ska göra så och så. Du är väl fri att göra som du själv tycker. Kanske man får höra. Ja, det finns säkert fler risker som du kan komma på i en svårighet eller förföljelse. Petrus ärende här, det är att trösta och förmana. Förmana betyder att uppmuntra, inträngande. Att visa på den rätta vägen så man inte går fel. Ända sedan jag var i tonåren så har jag intresserat mig för och läst en hel del om någon kristna situation i bland annat Kina. Och förr var det ju kanske framför allt de kristna situation i kommunistländerna och i Kina. Som man kunde läsa om. Och som jag läste om och greps utav. Och som gjorde också att jag tänkte på att vara en kristen. Ja, där ser man ju, om man ser på den kämpande kyrkan. Där finner man sanna efterföljare. Men nu har det ju kommit att spridas och vi har det ganska nära oss. Ja, i Mellanöstern, i Afrika och allt det här med Al-Qaida, Boko Haram. Det finns många rörelser och inte minst IS. Och det är fruktansvärda saker. Och det kommer närmare och närmare. Och även om inte vi har förföljelse här på det sättet alls i Sverige, så finns det ju företrädare för de här fanatiska rörelserna här. Så vi vet inte vad som kan hända här. Men när man läser om till exempel en man, den himmelska mannen som har varit här i Sverige flera gånger, när han talar, så säger han att det finns ju ingenting som stoppar dem. Ingenting kan få dem att ge upp tron på Jesus Kristus. Och det är fantastiskt. Det är så stärkande att få höra bröder och systrar tala om sin situation. Och samtidigt, vi ger inte upp. Vi vet att Herren är med oss och han gör under i vår vardag. Så tänker jag också så här. Vad skulle du och jag säga för att uppmuntra och utmana någon till efterföljelse? Jag menar, det räcker ju inte med en klapp på axeln, säger jag, men det ska nog bli bättre, det ska nog gå bra, ska du se. Vad skulle jag säga? Och här säger då Petrus väldigt mycket, han själv som hade gått med Jesus Kristus. Och där Jesus gång på gång hade talat om sitt eget lidande och att lidande tillhör kyrkan, att det är en naturlig del. Och de första kristna fick också se ganska snart att det var sant. Att vara en efterföljare, det är också att få uppleva någon form av lidande. Men Herren är med oss. Ja, vad skulle vi säga? Nu läser vi tillsammans ifrån första Petrus, det första kapitlet. Och jag läser hela det avsnittet ifrån den 13:e versen till och med den 21:a, för jag tänkte, ja, det hänger ihop alltsammans. En del av dem är en av dagens texter, men jag läser till och med vers 21. Första Petrus 1. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydandes barn ska ni inte styras av det begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Hopp, nåd, tro eller Guds fruktan, det himmelska arvet och ett liv i helighet, det är viktiga ord i det här avsnittet och faktiskt i hela brevet. Hopp, nåd, tro, arvet som väntar och ett liv i helighet. Och så frågar jag mig, vem är huvudpersonen i det som Petrus skriver om? Och i hela brevet, vem är huvudpersonen? Det kan ju tyckas som det var de här som han skrev till. Men egentligen så är det ju Jesus Kristus. För gång på gång kommer han tillbaka till vem han är, vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Det är själva grunden för våra liv, för vår efterföljelse. Resten är konsekvenser utav vem han är och vad han har gjort. Konsekvenser för ett liv i efterföljelse. Petrus påminner om att fadern hade först planerat sin räddningsaktion och sända Jesus Kristus. Han valde honom, utgav sin egen son. Och priset som Jesus betalade, det var med sitt liv, det högsta tänkbara. Och om Jesu uppståndelse och hans återkomst, tänk att han får med alltihopa i de här verserna. Hela frälsningshistorien. Sen var det människans ansvar eller gensvar det handlade om. Hur svarar du och jag på det som Jesus har gjort för oss och vill med oss? I den första versen så står det här, spänn bältet om livet. Ja, jag har ett bälte på mig idag faktiskt. Men jag tänkte på våra kläder och deras kläder är inte riktigt på samma sätt. Deras kläder på den här tiden, det var ju mycket tyg som hängde. Och då var det bra med ett bälte som höll allting på plats. Jag tänkte man skulle kunna trassla in sig i livklädanden och kanske manteln och så vidare. Men att ha ett bälte på sig, det gör att man är fri att agera. Och det står ju också om vapenrustningen, om krigarna, hur de också hade sanningens bälte. Men att spänna bältet om livet som en bild, vad betyder det i praktiken? För det första, att vara beredd på att tjäna Gud. Och för det andra, att vara beredd på att man kan bli distraherad. Att man kan få möta motstånd. Och sånt som lockar och som vill dra mig bort från Herren. Och oväntade bakslag. Att det kanske inte går riktigt som jag tänkt mig. Att vara beredd på det här som man upplever som negativt. Och det står också i sista kapitlet i det här brevet, i vers 8, kapitel 5 och vers 8. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem man ska sluka. Och så står det att vi ska göra motstånd mot honom, orubbliga i tron. Och nu är det ju inte det att vi ska gå och se på fienden. Men vi ska vara medvetna om att det är ju inte att halka fram på ett bananskal att vara kristen. Utan att det kan vara som att man tycker att det går bakåt ibland. Det är kärvt. Det frestar på. Men han är med. Vara vakna, skriver Petrus också i samband med det här med att spänna bältet om livet. Vara vakna och på vår vakt. Jag tänkte också på när jag läste lite grann på ett ställe i evangelierna. Det var väldigt vad Jesus ofta säger de här orden. Speciellt när jag läste om framtiden. I ett enda kapitel var det. Om framtiden, om hans återkomst, så står det många gånger. Var vakna, var på er vakt. Och det måste ju finnas en anledning till att Jesus sa det och att Petrus sa det till de kristna här i mindre Asien. Man kan tappa skärpan. Jag tänker ibland när man kör bil. Det räcker med att man cyklar, man har ju inte så hög hastighet då. Att man tappar koncentrationen, man tittar på något annat. Och det kan gå så fort att man tappar riktningen. Kanske inte att det sker en olycka, men man kan hamna helt fel. Det går ganska fort. Han vill att vi ska vara vakna så vi kommer framåt på den rätta vägen. Och han vill hjälpa oss när vi kommer fel, tillbaka på den rätta vägen. Men han vill att vi ska vara vakna. För det finns sånt på sidorna här som vill få oss av den rätta vägen. Och så när man tänker på framtiden, trots alla svårigheter, så är det ju det att på grund av Jesu uppståndelse och på nyttfödelsen, de hade ett levande hopp, församlingarna här, och du och jag har ett levande hopp, oavsett svårigheter, oavsett det vi får uppleva, så har vi ett levande hopp och Jesus har gett sitt liv för det. Så du och jag behöver inte misströsta. Och det finns ju mycket oro i världen. Och visst blir det mer och mer. Det är mycket om ekonomi och det är om naturkatastrofer. Det tar aldrig någon slut. Och det är krigshot. Och vad ska hända i Ukraina och med EU och jag och alla de här fanatiska rörelserna. Och det är lätt att man grips av rädsla och så blir man så fokuserad vid farorna och det hemska. Men vi får också tänka på det Petrus skriver här. Vi är främlingar eller pilgrimmer. Vårt egentliga hem är ju inte här. Vi ska leva här och tjäna Gud här. Men vi har ett levande hopp. Vi hör hemma någon annanstans egentligen. Och nåden, arvet ska vi få. Och det kan inte förstöras. I början av det här kapitlet så skriver Paulus eller Petrus: det finns ingenting som kan förstöra arvet, det som väntar oss. Det finns hemma hos Gud. Ingen kan förstöra det. Det kan inte förfläckas eller stjälas eller någonting. Det är säkert och tryggt där. Så vi har ett hopp. Och det finns ett arv, en lön för vår tjänst. Sen så står de lydnadens barn här. Och det här med lydnad, det är inte alltid så lätt, eller? Jag ska lyda. Hur tänker vi? Vad menar Bibeln med lydnadens barn? Varför skriver Petrus så? Och jag tror att ordet lydnad kan missförstås. Och det är kanske ett ord som vi försöker undvika. Vi kanske förknippar det med stränghet, med hårdhet, med blind lydnad. Men inte så i Bibeln. Lydnaden gör mig inte till en kristen, men är snarare en följd av att jag är en kristen, att jag har en tro på Herren. Lydnad enligt Bibeln, det är att höra och göra. Nu kommer det där igen. Hörsamhet står i gamla översättningen. Det var inte bara att lyssna, utan även att följa. Och man skulle kunna säga så här: det är att både vilja veta Guds vilja och att vilja handla efter den. För om jag förstår någonting och inte bryr mig om det sen, vad har jag för någon glädje av det då? Så det här är ju egentligen ingenting nytt. Att följa Jesus, att vara hans efterföljare, då är det ju naturligt att jag också kan säga att jag ett lydnadens barn. Jag följer honom. Jag försöker efterlikna honom. Och han är ju vårt exempel för allting i våra liv, Jesus. Och låt oss se, det står om honom i Filipperbrevet som har med lydnad att göra. I andra kapitlet där. Det är här om att han utgav sig själv. I vers 7 och 8 i andra kapitlet i Filipperbrevet. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Han lydde faderns vilja. Han var inte tvingad. Han säger det själv. Han var fri. Han valde att lyda fadern. Att göra det fadern ville. Och du och jag är också fria. Och säga: ja herre, jag är inte tvingad, det vet jag, att följa dig. Och gå efter det som du säger i ditt ord. Men jag gör det utan min fria vilja. Jag vill tjäna dig. Jag vill gå den vägen. Som jag vet också är den bästa vägen. Och det kan ju få vara verkligen som en orsak, en följd av vår tacksamhet och kärlek till Gud. Att vi vill gå hans väg. Och att använda vår frihet till att tjäna Gud och inte någonting annat. Och ingen har någonsin på lång sikt förlorat på att gå Guds väg. Att använda sin fria vilja till att lyda. Att följa Guds ord. Så gott man förstår det. Det här handlar ju inte om ett perfekt liv. Men det handlar om ett liv där man går framåt. Där man har ett mål. Där man är på väg. Och så skrev Petrus då om att de kristna skulle vända sig bort ifrån det som var motsatsen till andens liv och frukt. De skulle inte ha med köttets begär som det står att göra. Och vi kan se också i andra kapitlet i vers 11 så säger han också: mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Så det här som handlar om den gamla människan, det för krig, det bryter ner människan. Det bryter ner mig och dig. Så det är inte bara någonting, åh, nu ska jag försöka hålla mig borta från det där, fast jag vill egentligen göra det där. Nej, men tänk att säga, Jesus, jag vill inte ha med det att göra. Jag vänder mig bort ifrån det, för jag vet att det här bryter ner relationer och även mig själv. Och du kan se i tredje kapitlet från den tionde versen: den som älskar livet och vill se goda dagar ska avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska vända sig bort och så vidare från det onda. Den som älskar livet och som vill se goda dagar ska vända sig bort ifrån det som vill dra oss bort ifrån Herren, ifrån ondska. Ja, vi går vidare. Alltså det som är ont och det som hör ihop med ett oheligt liv, eller motsatsen ska vi säga, det som handlar om ett heligt liv och att säga nej till köttet, det är ju sånt som har med kärlek att göra, med medkänsla, med ödmjukhet. Det som förenar och som bygger upp, det är det som Gud vill, som Jesus vill att vi ska leva i. Och om det nu är så, och det är det ju faktiskt, att Gud är godheten själv, kärleken själv, ursprunget till allt gott, så är det ju fantastiskt att få leva där med honom när han säger att Petrus, att Gud är helig. Och så vill han att vi ska vara heliga. Gud själv vill att vi ska likna honom. För han vill också att vi ska få leva i den här kärleken, i den här sanningen, i den här barmhärtigheten och godheten. Men hur kan vi leva ett sånt liv? Guds helighet är hans främsta egenskap. Och det skiljer oss, att han är helig, det gör att det är den stora skillnaden mellan Gud och oss människor. Men på grund av Guds nåd så får vi komma in i hans närhet, in i hans gemenskap. Gud är bara ljus. Det finns ingenting mörkt, någonting ont, någonting konstigt i honom, utan det är bara kärlek. Det är bara sanning och godhet. Ingenting falskt. Ja, orden räcker inte till här. Och när Jesus bad i sin så kallade översteprästerliga förbön i Johannes 17, vi kan läsa ett par verser där, så ber han att vi ska bevaras ifrån allt det onda. Och egentligen faktiskt att vi ska få leva i Guds helighet. Han kallades ju också för den helige. Jag läser vers 15 och 16 i Johannes 17. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så att det handlar ju om att leva kvar, att inte dra sig undan ifrån världen, men att leva på ett annat sätt. Genom att överlämna sig till Jesus Kristus och den helige ande, och genom att dö bort ifrån den gamla människan, Så förvandlas vi. För du och jag kan inte göra det här verket utav helighet. Det kan vi inte göra själva. Men vi kan be: Herre, låt det få ske i mitt liv. Och jag vill dö bort ifrån den gamla människan. Det är det vi kan göra. Så gör Gud det här i oss. Han har lovat att förvandla oss. Det är Guds nåd, hans helige ande, att undan för undan förvandla oss. Så vi behöver inte se det här som, åh, hur ska det här gå till? Hur ska jag kunna leva heligt? Nej, dö bort ifrån det gamla, den gamla människan som inte har med Gud att göra. Vänd dig till honom och säg: du, Herre, får ta över. Jag vill gå i dina fotspår. Jag vill lyssna och göra efter vad du visar mig. Och till att leva ett liv i helighet hör också det här att vara beredd att tjäna, att vara vaksam. För när jag vill gå efter Jesus, när jag vill leva i helighet, så kommer fienden att försöka också. För han tycker inte om när vi vill leva helt för Jesus, leva heligt och rent. Och vi kommer också behöva tänka på det här att vi har ett hopp. Jag ger inte efter, jag ger inte upp nu. Och tänker på, ja, det här är så jobbigt. Jag tänker för stunden att nej, jag struntar i det här med Jesus. Vi har ett hopp och då orkar vi fortsätta. Vi vet att det väntar oss en fantastisk framtid. Och så vägrar vi låta den gamla människan ha inflytande över oss. Nu ska jag försöka komma till ett slut här, men jag tänker på de som har upplevt svårigheter och förföljelse. Jag läste här tidigare i sommar en bok utav en kvinna som fick möta Jesus i en dröm. Och väldigt många muslimer får ju se syner och drömmar där Jesus kommer till dem. Och de får en sån förvandling i sina liv så det, de är verkligen svåra att stoppa sen. Och jag har hört, jag känner en man som är med i min församling i New Life i Göteborg här, som är från Egypten. Och han sa det att ja, det har blivit mycket svårare i Egypten. Han kommer ifrån den koptiska kyrkan. Och det spelar ingen roll vilken kyrka det är, så är det är svårigheter. Men evangeliet går fram och många finner Jesus som inte tidigare. Och till och med, fick också, kanske en del av er har Open Doors, broder Andreas från Holland som har hållit på att tjäna den förföljda kyrkan i 60 år. Där står det då i brevet som kom i veckan att det är många som vänder islam ryggen i och med att de ser den här fanatiska inriktningen av islam. Men dödande, det här kan inte vara en sann tro. Och så kommer de i mängder till tro på Jesus Kristus och börjar följa honom. Och så den här kvinnan då som har skrivit boken och som fick uppleva mycket av svårigheter just när hon hade låtit döpa sig. De förstod hennes familj, för det kan ju vara familjen framförallt som förföljer. Det behöver ju inte vara att det är staten eller regering som förföljer. Men så skriver hon så här: när jag blickar tillbaka på mina år av personlig förföljelse och förföljelse av kyrkan i mitt land, det är någonstans i Mellanöstern, ser jag att det var en dyrbar gåva som förädlade oss och ansade oss för att bära mer frukt och dra oss väldigt nära vår skapare. Den gjorde det möjligt för oss att växa. Precis som kyrkan i Jerusalem växte och spred sig ut över världen när den förföljdes. Gud bar oss igenom detta och visade att han är trofast och håller sina löften. Förföljelse är en välsignelse som gjorde min tro till guld. Den förvandlade mina största svagheter till mina största styrkor. Låt oss vända oss till Jesus Kristus. Att se på honom. Lära utav honom. Tänka på vad han har sagt och gjort. För vi följer ju inte ett religiöst system. Den kristna tron är inte bara någon slags terapi, utan det är att följa Guds son, en person, himmelens skapare. Och han ska styrka dig och mig. Han styrker sin församling. Och vi har en fantastisk framtid med honom. Han går vid vår sida. Han bor i vårt hjärta. Och han ska ta oss vid handen också när det kostar på. Vi ska be tillsammans. Herre, vi tackar dig att vi idag får följa dig. Att vi får se på dig och påminna oss om vem du är, Jesus Kristus. Att redan innan den här tiden fanns, innan någonting fanns, innan universum fanns, fanns planen att du skulle komma hit och ge ditt liv för oss. Och du skulle uppstå. Och du skulle komma tillbaka också när du hade återvänt till Fadern. Du skulle komma tillbaka och fullständigt upprätta ditt rike. Tack Herre att vi får vara med idag. Och säga till dig att vi vill vara dina efterföljare också imorgon. Och nästa dag och nästa dag. Och tack att du har lovat att du ska förvandla oss. Du ska följa oss med den heliga andes kraft. Du ska påminna oss i ditt ord vad vi behöver få höra för att få tröst och uppmuntran. Och vi ber också här om nåd att kunna trösta och vägleda andra efterföljare. Gör oss kloka. Gör oss sanna och fyllda med din nåd och barmhärtighet. Amen.